Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.
Jag såg en stjärna falla. Det var i natt när alla sov. Jag tror jag önskade att du var nära. För en minut sen brann den, en sekund sen försvann den. Var det bara jag som såg?
Välkommen till Tyresöradion 91,4 MHz. Jag heter Lena Hjelmerus och är programmakare. Och det här programmet, det kommer du nog höra först när julhelgerna lite över, när du har de här mellandagarna och den första tiden i januari. Men jag hoppas att du har haft en riktigt trevlig jul, även om den förmodligen blev väldigt ovanlig. Här i studion har jag nu en gäst. Och det är en av kommunens speciella tjänstemän som det liksom bara finns en av. En sån här person i vår kommun, i kommunhus. Och du heter?
Jag heter Tjej Klint och jag är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Tyresö kommun sedan 17 augusti.
Och det är ju så långt att säga, så det brukar man förkorta till MAS. Men det har alltså ingenting med Dalarna att göra, utan det är en stora bokstäver, masen i kommunen. Visst är det så, Kia, att det ska finnas en mas i varje kommun?
Ja, i varje kommun så finns det en mas som leder och planerar arbetet inom hälso- och sjukvård. Man har också en granskande funktion och utvecklar hälso- och sjukvården. Men det kan även vara en stödfunktion gentemot verksamheter, men även anhöriga som har frågor.
Du började med att säga planerande funktion. Vad planerar du för någonting?
Det kan vara att planera utbildningar. Det kan vara att planera olika mätningar som görs inom vården. Bland annat så gör man mätningar av trycksår, basala hygienrutiner. Så att man gör en agenda och plan för verksamheterna som verksamheten ska följa. Och det kan vara att man gör nattfastemätningar i verksamheten där man mäter hur lång tid går det från sista målet på kvällen till första målet på morgonen. Att det inte ska överstiga 11 timmar till exempel, för att man då vet att muskelmassan kan brytas ned.
Ja, och det där gäller ju då de särskilda boendena. Men du har också en viss planering för hemtjänsten, väl? Som sköter medicinska åtaganden i hemmet.
Inte när det gäller hemtjänsten specifikt. För att hemtjänsten är kopplade till vårdcentralerna. De vårdtagare som har hemtjänst är knutna till vårdcentralerna. Då är det hemsjukvårdsteamet via vårdcentralen. Däremot så ansvarar jag för kommunens verksamheter där man kommunen bedriver hälso- och sjukvård. Och det kan innefatta områden som socialpsykiatrin och LSS.
Mm. LSS-boenden är också ditt. I stora kommuner vet jag, då har man ju delat upp det där så man kanske har en mas för LSS-boendena och en för äldrevården. Till exempel i vår grannkommun eller Huddinge kommun. Ja, har intervjuat den här funktionen förut, den tjänsteman som var MAS före dig. Hon hette Kaja Partanen. Mm. Och på den tiden så, jag kände ju Kaja genom mitt jobb också, att det är ett ganska ensamt jobb att vara MAS.
Ja, det är ganska ensamt arbete eftersom man har, man är den enda som har den funktionen i kommunen. Och det är inte så många som jobbar med hälso- och sjukvård.
För övrigt i kommunen, ja, nej, inte på det tjänstemannanivån.
Nej, precis. Så att det är ganska ensamt och ibland, det är inte lätta frågor som man har att göra med ibland. Det är inte helt lätt att göra en bedömning av vissa händelser eller hur man ska gå tillväga i planeringen eftersom det är en väldigt komplex organisation och samverkan med många olika parter.
Mm. Det fick vi ju inte minst nu när vi spelar in det här, så är det den 16 december och den 15 igår så kom den stora coronakommissionens första utredning, och där trycker man ju också faktiskt på hur komplext det är på våra äldreboenden. Och du har också då en granskande funktion. Jag som har jobbat länge på äldreboende, jag vet att när man säger att MASen ska komma på inspektion, då blir det alltid lite stelt i leden. Men du åker runt, inte bara till kommunens eget äldreboende, utan du besöker väl också de privat drivna äldreboendena här i kommunen?
Ja, jag har ju ett medicinskt ansvar även över de privata verksamheterna som bedriver hälso- och sjukvård och omsorg på uppdrag av kommunen. Och den granskande funktionen består i att bland annat göra dokumentationsgranskningar.
Och det betyder att man kollar hur de skriver sin journal som ju omvårdnadspersonalen också är skyldig att skriva då, sjuksköterskan och ibland den sociala journalen från där undersköterskor skriver.
Mm. Jag tittar ju på hälso- och sjukvårdspersonalens journaler och det innefattar ju sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterskor.
Men däremot själva det här med läkemedel och mediciner, det är inte du som inspekterar?
Varje år så görs det en apoteksgranskning och då är en extern part som kommer och granskar där jag är med. Och då tittar man på läkemedelsrutinen, hur man arbetar med läkemedel, hur man arbetar med delegeringar.
Ska vi förklara ordet delegering kanske?
Ja, delegering innebär att en person som har en formell kompetens, alltså en sjuksköterska med legitimation till exempel, kan överlåta en uppgift till en person som har en informell kompetens. Att man har kunskapen i hur man ska utföra en uppgift, men man har inte legitimationen i sig. Och det kan vara till exempel att administrera, överlämna en läkemedel från en dosett till exempel, eller en apodos eller dospåse som vi kallar det. Och det är läkemedel som kommer i förfyllda påsar på ruller.
Så att det finns rutiner, så att det är rätt person som får rätt medicin och att man delar ut det här så att det inte kan bli fel. Att man inte ger det till den fel person.
Ja, precis. Mm. Och MASens funktion är ju att upprätta riktlinjer också och revidera de riktlinjerna så att verksamheterna arbetar på ett säkert sätt. Och så att jag tittar lite på om verksamheten har rutiner för hälso- och sjukvårdsinsatser. Jag gör mina egna granskningar av verksamheterna också.
Men det här med att komma in och granska, hittar du mycket fel?
Alla verksamheter har ju någonting som man behöver jobba med. Ibland kan det vara så att man behöver lägga till någonting i rutinen, ett förtydligande till exempel. Vem det är som ansvarar för en specifik uppgift. Det kan vara så att att man behöver se över och man behöver jobba mer med olika utbildningar. Därför att utbildningsbehovet kan ju variera beroende på hur kompetensen ser ut i personalstyrkan just då. För det är ju så att folk börjar och slutar emellanåt och det kan uppstå olika nya behov.
Men om vi tar det som du inte håller på med, du får inte lägga dig i hur mycket bemanning det är på ett ställe. Kan du komma med synpunkter på att det är för lite personal till exempel?
När det gäller bemanning så är det ju inte i MASens uppdrag utan man har mer den här rena hälso- och sjukvårdsfrågan. Däremot hur verksamheten bygger upp sin personalbemanning, struktur, lokaler, det ligger
vårdgivaren. Mm. Men det är klart att säkerhetsaspekten måste ändå hamna lite grann i MASens knä. Om det måste vara säkert, det får inte vara så lite bemanning så att det inte är säkert.
Det måste alltid vara en tillräcklig bemanning så att man kan bedriva säkerhets- och sjukvård.
Mm. För det var ju ett av de här kraven, en av synpunkterna som kom fram i den här coronakommissionen att man anser att det måste finnas en sjuksköterska hela tiden på plats. Och det, så är det ju inte idag. Idag säger man ju att det ska vara en sjuksköterska som kan komma. Men det är många ställen där man inte till exempel har sjuksköterska på plats. Eller man kanske har henne i ett angränsande hus. Mm. Så där får vi väl se vad som kommer att hända sen så småningom när den här pandemin lägger sig lite och vi ska dra lärdomar av den.
Ja, det ska bli väldigt intressant att följa.
Ja. Jag vet inte om vi har riktigt betat av MASens alla uppgifter. Du sa lite grann att du rapporterade trycksår och sånt. Och då är det ju så att även de privata vårdgivarnas måste rapportera vårdskador till dig.
Ja, de verksamheterna rapporterar vårdskador eller när det uppstår en risk för en vårdskada som man behöver titta på lite extra. Verksamheterna utreder sina egna avvikelser men däremot så får jag alltid information om det är något som där har förelegat lite extra risk eller medfört en vårdskada och då är jag med och utreder dem.
Mm. Om man nu som är anhörig till någon på ett boende och upplever att det har hänt någonting, kan anhöriga liksom vända sig till dig, göra en anmälan till dig?
Det är inte så att man kanske gör en anmälan direkt till MAS. Däremot så har man alltid möjlighet att kontakta mig när man har frågor och undringar när det gäller hälso- och sjukvård. Verksamheterna är ju de som man ska vända sig till i första hand om man har synpunkter och klagomål. Så de kan förbättra sina rutiner och se över hur man arbetar om det går att göra det på ett bättre sätt framöver.
Ni som har lyssnat på mig förut, ni vet ju att jag är geriater och har jobbat länge. Och ibland så hände det att jag då från regionens sida kontaktade MAS i förväg när det var någon som hade väldigt stora vårdbehov. Och där jag som doktor var tveksam om det här äldreboendet då skulle kunna klara en så pass komplicerad sjukdomsbehandling. Men där är det ju ofta fråga om samarbete mellan dig som kommunens representant och sjukhusen och kanske läkarorganisationerna, de olika som sköter våra olika äldreboenden. Och så därför så har ju en MAS har alltid ett ganska stort kontaktnät.
Man samverkar ju med väldigt många olika parter. Det kan vara läkarorganisationer. Det kan vara olika förvaltningar, det kan ju vara Det är ju verksamheterna där ute, det är verksamhetschefer, men jag har ju mina MAS-möten också där sjuksköterskor och rehabpersonal deltar. Det är MAS-nätverk, så att det är väldigt många samarbetspartners. Mm.
Ja, jag tror, ska vi lämna det här med vad du gör på dagarna?
Ja.
Ni har nog redan förstått att jag känner Chi. Och det beror på att du hade ju ett liv innan du blev MAS. Då får du berätta lite grann om dig själv och din yrke. Så vi kan ju så småningom komma in på vad vi träffades någonstans också.
Ja, jag är ju född i Örebro. Man har en kinesisk bakgrund från början. Min mamma växte upp i Vietnam och min pappa i Malaysia. Men de träffades i Sverige. Och jag har jobbat inom vården i någon form sedan dagen efter jag fyllde 18. För jag har alltid vetat att jag ville jobba inom vården. Sen lågstadiet faktiskt.
Mm.
När jag besökte ett sjukhus där min mormor var. Och jag tyckte att det verkade så spännande och att det verkar så intressant allt man gjorde. Så att jag bestämde mig redan tidigt att jag skulle jobba inom vården i någon form. Och sökte mig till omvårdnadsprogrammet. Blev undersköterska och började jobba på Dalens sjukhem.
Det kallas för den långa vägen när man börjar få.
Ja, ja. Precis. Så jag gjorde min praktik på avdelning 31 på Dalens sjukhem och då kontaktade chefen mig där, jag var 17 år och frågade, när fyller du 18 år, vill du komma och jobba i sommar? Då fick jag en anställning dagen efter jag fyllde 18 eftersom jag fyller år i början på sommaren.
Ja, och då, nu kommer inte jag ihåg riktigt vad 31 är för sorts avdelning, men det är en... Det är en sjukhemsavdelning eller geriatrik?
Ja, nej, det var sjukhemsavdelning. Mm. Då. Mm. Sen jobbade jag som undersköterska i 5 år. Både med somatisk vård, alltså vård där man har kroppsliga sjukdomar och demensvård. Innan jag kände att det var dags att plugga vidare till sjuksköterska, för det hade jag velat ett tag. Så då gick jag vidare och studerade ett år på Skövdes högskola och sen 2 år på Mälardalens högskola. Mm. Och därefter så började jag jobba inom akutsjukvården med hepatologi, det är levermedicin.
Men då var du tillbaka i Stockholm, eller?
Ja, då var, då var jag tillbaka i Stockholm på Huddinge. Och sen så började jag jobba på gastro också ett tag.
Och det är det mage, allt som har med magsäcken och svälja och sånt.
Ja, ja, precis.
När man tittar ner i magen med instrument och...
Så det var en kirurgisk avdelning och jag jobbade på några olika avdelningar på Huddinge innan jag bestämde mig för att söka tillbaka till äldreomsorgen där jag började. Och då började jag jobba på Ängsgården som inte finns kvar längre.
Nej.
I Trollbäcken.
Och då klev du in i mitt liv.
Ja, ja. Precis.
Och du var ju då... kom ju från akutsjukhuset och hade väl fortfarande akutsjukhusets ögon. Och jag hade ju jobbat länge med äldreboendena. Och i början vet jag att vi hade... det är ju en kulturkrock, kan man säga.
Ja, det är det.
Ja. Men du var ju snabb och började utbilda personalen på Ängsgården. Du införde samma system som man har på sjukhuset, hur man bedömer att någon är dålig. Mm. För att Ängsgården... Där gick sjuksköterskan hem ganska på kvällen tidigt. Och personalen fick förlita sig på sjuksköterskor.
Mm.
Och då var det jätteviktigt att de som jobbade på Ängsgården kunde se när någon blev dålig. Och det jobbade du väldigt mycket med där.
Mm. Mm. För mig har det alltid varit väldigt viktigt att öka kompetensen. Och tryggheten hos undersköterskor. De har ett enormt viktigt jobb. Personal som arbetar med omsorg. Och jag tycker att statusen behöver lyftas mycket mer. Och att undersköterskor ska få möjlighet att jobba med de saker som de har utbildat sig för en gång i tiden. Att man inte tappar det för att man jobbar inom en viss gren inom hälso- och sjukvård. Så att jag tror mycket på kompetensutveckling, att man ska få utbildning och stöd i att kunna jobba med det som man är utbildad för.
Ja, och jag gjorde häromveckan ett program där vår förvaltningschef för äldreomsorgen var med, och han berättade ju då att kommunen har sökt pengar från det så kallade äldrelyftet, och man har nu det från personal som har varit på Björkbacken och övertalig där för ögonblicket i och med att man håller på att flytta om. De får nu gå den här äldrelyftet med en betald undersköterskeutbildning, så att vi ska höja kompetensen även i kommunens egen äldrevård. Inte på. Sen de olika privata vårdgivarna, där är det ju lite olika, men det är klart att ska man vara en attraktiv arbetsgivare så försöker man nog ändå att anställa undersköterskor. Sen så las ju Ängsgården ner, för så är det ju, att där byggs ju nu en jättefin stor skola istället.
Ja.
Och i det äldreboendet nere i Trollbäcken i Fornudsområdet, det har ju nu blivit Villa Fornudden. Jag har inte haft någon anledning att besöka Villa Fornudden, men jag gissar att du har varit där. Ja.
Nej, jag har faktiskt inte varit där eftersom jag började ju när pandemin redan hade startat. Ja. Men däremot så har jag deltagit i en digital visning av Villa Fornudden, och jag har ju haft kontakt med verksamhetschefen där också.
Och jag förstod på John Henriksson att det kommer bli en invigning, fast den blir då lite senare under förmodligen nästa år. Mm. Ja, du har då en kinesisk mamma och en malaysisk pappa. Hur kommer du fira jul? Hur ser dina jultraditioner ut?
Ja, man är, båda mina föräldrar har ju kinesisk bakgrund. Men vi, när jag var liten så, det var lite blandad kompott. Det kunde vara en julskinka och det kunde vara en anka på bordet. Så att det var lite blandat. Men nu har jag egna barn och vi firar nog väldigt traditionell
svensk jul. Ja, för du är gift med en svensk man.
Ja. Precis. Mm.
Det är så fantastiskt tycker jag att träffa dig. Och jag blev så glad när jag upptäckte att just du har blivit vår nya mas. Så att jag bad dig genast komma hit. Och nu har jag också bett dig om att du ska få önska dig en låt. Och jag är så nyfiken på, vad vill du höra för önskelåt?
Ja, jag måste säga att det är jätteroligt att träffa dig igen också, Lena. Och ja, min önskelåt blir Tänd ett ljus. Eftersom jag vet att mina barn tycker om den väldigt mycket.
Ja, det är nog inte bara dina barn. Det är nog väldigt många som behöver den här. Att ljuset får brinna och att vi får känna lite hopp inför det nya året. Och som sagt, när du hör det här programmet så kanske vi redan har vänt almanacksbladet så att det är 2021. Det är år när vi förhoppningsvis ska bli vaccinerade. Och när förhoppningsvis vardagen ska bli lite enklare igen för alla oss som är lite äldre. Och jag ser ju fram emot den dagen jag får träffa mina barnbarn igen, förstås. Nu önskar jag er ett fortsatt gott nytt år. Och på återhörande.
Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu. Men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus
för allt du tror på. För den här planeten vi bor på, tänd ett ljus för jordens barn.
Jag såg en stjärna falla, det var i natt när alla sov. Jag tror jag önskade att vi var nära.
För en minut sen brann den, en sekund sen försvann den. Var det bara jag som såg? Tänd ett ljus och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus
var det låg. Jag såg på kartan du är på andra sidan jorden.
Men det är samma himmel, det är samma hav och stjärnan som jag såg. Och låt det brinna. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu, men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på. För den här planeten vi bor på. Tänd ett ljus. För jordens barn.